Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hej och välkomna till Kungligt.
Med Jenny Alexandersson
och Sara Eriksson. Prins Philip han har förts till sista vilan och fick den där nedtonade begravningen med personliga inslag, precis som han själv önskade. Vi ska prata om detaljerna som genomsyrade prinsens begravning och det faktum att hans tyska släkt fick närvara trots att de inte var välkomna vid prinsens bröllop.
Drottning Elisabeth, hon har fyllt 95 år, men firandet blev ju ganska så nedtonat i år, precis som mycket annat som har planerats det här coronaåret. Men nästa år så kommer vi se ett storslaget firande av drottningen och det ska vi prata mer om. Och vi ska också prata om prins Harry som tog sig till Storbritannien för att vara med vid begravningen av sin älskade farfar. Men också att han snabbt som ögat satt sig på ett plan tillbaka till USA. Och en stor snackis, det var ju såklart brödernas första möte efter det här skandalomsusande året. Och vad sa de egentligen till varandra och vem är det som agerar fredsmäklare mellan dem? Det ska vi analysera.
Det ska vi analysera och vi ska även prata om att en kvinna har brutit sig in hemma hos prins Andrew efter att ha lyckats lura sig förbi vakterna. Och så ska vi även prata om att svenska prinsessan Birgitta medverkar i en dokumentär där hon berättar på ett väldigt avslappnat och personligt sätt om uppväxten på Haga slott och den där otippade ungdomskärleken. Och i veckans avsnitt av Kungligt så får vi höra prinsessans egna ord om den här romansen.
Mm. Men vi börjar att prata om prins Philips begravning. Det ligger ju ungefär en vecka tillbaka i tiden. Men det hände så otroligt mycket. Och vad var ditt första intryck av begravningen?
Ja, men det var just det här att prinsen, många så här detaljer genomsyrade begravningen där det var så tydligt att det var prinsens egna önskan att det skulle vara med på plats. Så det var ju en begravning i enklaste laget i och med att det var så få som närvarade, men samtidigt så var det sån kraft och sån känsla i den. Det är väl mina tankar. Vad tänker du?
Jag håller med dig allt det där. Jag tänker extra mycket på de här inslagen som prinsen hade önskat själv och som man såg ut med den här processionsvägen och in i kyrkan. Vi ska prata om detta. Men vi slår fast i alla fall att det var lördagen den 17 april som prins Philip begravdes i St. George's kapell i Windsor. Och det var en otroligt vacker dag. En härlig vårdag med solen högt på himlen och det var väldigt fint att se familjen följa honom till sista vilan i en väldigt gripande och vacker ceremoni.
Ja, och du Jenny, du bevakade ju den här begravningen på Aftonbladet och du gjorde som vanligt en väldigt proffsig insats. Jag tycker vi ska lyssna lite på vad du sa.
Runt om den här Land Rovern så ser vi också representanter för Royal Navy, Royal Marines, The Highlander, 4:e bataljonen, Royal Regiment of Scotland, Royal Air Force, Ceremonial Bodyguards och Military Knights of Windsor. Och det är ju också ett väldigt fint en fin gest mot prins Philip som hade en lång karriär inom det militära. Och för honom var det här väldigt viktigt med de här inslagen.
Ja, vad betydde hans militära karriär för honom?
Från början när han var ung så betydde det allt. Det var ju det han såg framför sig i livet att han skulle ägna sig åt. Och ganska så abrupt 1952 när drottning Elisabeths pappa dog och drottning Elisabeth då skulle ta över. Mm. Då fick han ju bara helt enkelt lägga ner allt sånt där. Han har fortfarande varit engagerad, men då har det handlat om hederstitlar och hedersuppdrag.
Det måste ha varit full rulle för dig den dagen, Jenny. Det var ju mycket att prata om och en lång sanning.
Ja, men det var väldigt, alltså det var väldigt intressant att följa begravningen och Ja, tack för att du sa att det var en proffsinsats. Ibland så, ibland man ställer sig i studion och nu hade jag kunnat göra research och läsa på, men ibland så sker det också lite spontant, som just då när den dagen när prins Philip avled. För då var ju både du och jag liksom på 5 minuter redo att börja prata om det här, och då är man ju inte lika förberedd, men då får man vara glad att man har mycket i huvudet och är lite arbetsskadad, så man kan hoppa in.
Snabbt växla in på det här ämnet, ja men precis. Mm. Men inne på slottets innergård så spelades ju musik av så här militära toner när den här specialbyggda Land Rovern som vi pratade om redan i förra veckans avsnitt anlände. Det här var ju en bil som prins Philip själv började designa redan 2003, samma år som han fyllde 82. Och prinsen ska ju faktiskt flertalet gånger ha skämtat med drottning Elizabeth och sagt så här: "Just stick me in the back of a Land Rover and drive me to Windsor." Och det var ju precis det som skedde också. Han önskade det och han fick föras till den sista vilan i kapellet i Windsor i den här gröna och välputsade bilen.
Mm, jag tycker det var väldigt fint att se. Prinsens kista bars ut av 8 medlemmar från Royal Marines, och det har ju också en koppling till prins Philip, för att han gjorde ju en karriär inom marinen. Och de placerade kistan på Land Rovern och sen fördes den då till St. George kapell. Och det var också så fint att se att kistan var då insvept i prinsens standard eller flagga, som symboliserade prins Philip med 4 olika delar. Dels den grekiska flaggan som står för hans grekiska ursprung. Dels 3 lejon som symboliserar Danmark, hans danska ursprung. Och en del med svartvita linjer som symboliserar familjen Mountbatten. Och sen den sista delen, det var en bild av ett slott. Och det symboliserar prinsens hertigdöme Edinburgh.
Och i samband med bröllopet då mellan prins Philip och då prinsessan Elizabeth så tilldelades ju Philip ett svärd av sin svärfar, kung George VI. Och det här svärdet var då placerat på prinsens kista, och det var även prinsens amiralshatt. Så där fanns det också mycket symbolik i hans karriär inom marinen och så vidare.
Och ovanpå kistan så kunde vi se en vit vacker blomsterkrans placerad. Och det var kransen från hans hustru, drottning Elizabeth. Och den bestod bland annat av liljor och rosor och fresia och luktärt. Och där fanns även en sista hälsning till prinsen från drottningen. Och det var ett handskrivet kort. Och det var kort, men det var kärleksfullt. Det stod "In loving memory". Och så var det undertecknat Lilibet. Och det var ju prinsens och familjens smeknamn på hustrun.
Det blev så himla kraftfullt det där att liksom, för första och sista gången så var det prins Philip som gick före drottningen. Mm. Kistan fördes ju då på den här specialbyggda bilen, och därefter så gick då prins Charles, prinsessan Anne, prins Edward, prins Andrew, prins William, prins Harry och Peter Phillips i följe. Och drottning Elizabeth, hon kördes ju då sist i processionen i sin bil tillsammans med sin hovdam.
Och Peter Phillips kan vi säga, det är ju prinsessan Annes son.
Eller? Ja, precis. Men det var bara så fint just att det var att drottningen gick bakom Philip. Och jag vet att BBCs expertkommentator som följde den här begravningen, han sa just det, att för första och sista gången så går prins Philip, eller är prins Philip, framför drottningen. Jag tycker det är så mycket kraft i de orden.
Ja, och lite ödesmättat ändå också. Mm. Man kunde också se prinsens 2 hästar med tillhörande vagn som stod parkerad på innergården. Och processionen passerade ju den här vagnen och hästarna. Mm. Och där såg vi ytterligare symboler för prins Philip. Bredvid kusken så låg prinsens handskar, hans basker, en filt och så en liten röd burk. Och den här röda burken, den hade Philip alltid med sig när han var ute och körde hästspann. Och därför varade han då sockerbitar som han brukade belöna hästarna med efter körning. Och som sagt, det här ekipaget, det var ju placerat så då att prins Philips kista passerade dem i processionen.
Ja, men det var också en sån fin, och också någonting som Philip såklart själv hade önskat. Philip hade ju ett väldigt intresse för det där med att köra häst och vagn, och han började med det lite äldre, när han var 50 år tror jag, men har ju faktiskt tävlat i att köra häst och vagn. Så det är ett stort intresse för honom.
Ja, och ceremonin inne i kapellet, det inleddes med att kyrkokören sjöng "Eternal Father, Strong to Save". Och det är en sjöfararhymn kan man väl säga, som hedrade prins Philips tjänst i flottan. Och kören sjöng i ett angränsande rum med tanke på risken för smittspridning. Man var ju väldigt noga med sådana grejer under hela den här dagen. Och det är ju bra, såklart.
Det är jättebra. Jag tror också att det är väldigt viktigt att alla som tittar på den här begravningen eller följer begravningen också ser att även kungligheterna följer de regler och restriktioner som vi har nu. Just för att alla måste hjälpa till att bidra den här smittorisken. Så det var ju också därför som det endast var 30 gäster som närvarade. Och alla bar ju även munskydd och satt med ett väldigt stort avstånd till varandra. De hade ju liksom stora bänkar och bänkrader för sig själva.
Mm. Vi har ju inte hört så mycket reaktioner från själva den innersta familjen kring det här. Och det har man ju stor förståelse för. De är ju i sorg och har ju ingen anledning att prata om det utåt. Men faktum är att Mike Tindall, han är ju gift med prinsessan Annes dotter Sarah. Han har en podcast som heter The Good, The Bad and The Rugby. För han är ju rugbytränare. Och han har faktiskt sagt väldigt fina saker om begravningen. Och vi kan väl lyssna på det.
A remarkable event to watch, to be there.
Yeah, look, it's been a difficult 10 days. And if I look back on the day, I think as eerie as it was, but with no crowds and the social distancing and the way everything was, I think it was the perfect day for how he would liked it, if that makes any sense whatsoever. No fuss, get on with it. And my love for the Queen was even better. You know, she was sat there completely on her own, separated herself in terms of this is what the world is right now, and I'm going to lead by example. And she's amazing, literally amazing. And there were eerie moments, you know, for the family. It could have been his hat on his carriage that he rides, his gloves, or it could be the hat on his coffin and the sword, the bugleist, the piper. There were a lot of things that brought home memories, and it was a sad day, but you know, I think it was a very well run and very well, he was very well looked after.
Han berättade bland annat att det var konstig stämning i familjen, eller alltså sorglig stämning, när de fick syn på alla de här detaljerna som påminner dem om prins Philip. Och det kunde ju vara hans hatt eller hans handskar eller hans hästar. Och han säger också att han är väldigt imponerad och han älskar drottningen väldigt mycket för att hon så strångt satt själv i bänkraden och klarade av den här dagen så himla bra.
Ja, det var väldigt hjärtskärande att se drottningen sitta där ensam på kyrkraden där hon så många gånger har suttit bredvid prins Philip. Det kan inte undgås någon.
Sen såg man ju att, för jag vet de här bilderna var ju väldigt talande, men sen såg man ju sen då när ceremonin skulle starta att det var väl Edward och Sophie och prins Harry satt väl på samma bänkrad fast väldigt långt bort sen.
Precis. Ja. Men just att där, när man zoomade in på drottningen så såg hon så ensam ut där. Och det är klart, hon måste ju också hålla avstånd, men det var hjärtskärande. Och de som deltog vid begravningen då, förutom drottning Elisabeth, det var ju prins Philips barn och sen barnbarnen till honom och några av deras respektive. Så var det.
Mm. Och på plats var även David som är Earl of Snowdon och Lady Sarah Chatto. Och de är barn till drottning Elisabeths syster, prinsessa Margaret.
Just det.
Och Sarahs man Daniel Chatto var också med.
Och sen deltog jag även tre av drottning Elisabeths kusiner vid begravningen.
Men jag tycker det var fint att se att prins Philips tyska släkt närvarade, eller representanter för den tyska släkten. För de var ju nämligen inte bjudna när Philip och Elisabeth gifte sig 1947. För släktens kopplingar till Tyskland och nazistpartiet, det uppskattades ju inte.
Nej, men nu fick de vara på plats, fyra stycken släktingar till prins Philip. Och det tror jag även uppskattades av den släkten att de nu var välkomna att delta.
Jo, de som var med från tyska sidan, det var prins Philips systerson Bernhard, arvprins av Baden. Och sen hans kusin, prins Donatus, landgrev av Hessen. Och också prins Philip av Hohenlohe-Langenburg, som faktiskt är barnbarn till prins Philips ena syster. Men den sista personen som jag tycker är extra intressant, det är faktiskt grevinnan Mountbatten av Myanmar, eller Burma som man sa innan. Hon är då gift med Earl Mountbatten, Norton Knatchbull. Och han är barnbarn till prins Philips älskade farbror, Louis Mountbatten. Och ni kanske känner till det, men Louis Mountbatten var ju faktiskt han som var vårdnadshavare av prins Philip när han var ung. Prins Philip blev ju mer eller mindre övergiven av sina föräldrar vid 10 års ålder. Och då var det farbror Louis Mountbatten som fick kliva in där.
Ja, och den familjen betyder ju väldigt mycket för prins Philip eftersom att han har väldigt nära band till dem och de har hjälpt honom mycket under hans uppväxt. Och det var ju många som reagerade på det, eller under begravningen, eller i slutet av begravningen så sänktes ju kistan ner i det här kungliga valvet, eller begravningskryptan som man även kallar den. Och där har ju medlemmar av brittiska kungahuset begravts sedan 1810. Och där ska nu prins Philips kista vila under kapellet fram till den dagen som drottning Elisabeth lämnar jordelivet. För vad kommer hända då med hans kista, Jenny?
Jo, då tar man upp den igen. Och sen begravs han tillsammans med drottning Elisabeth i George den VI:s minneskapell. Och det minneskapellet finns ju i St. George kapell också. Så att det är ju liksom i samma byggnad men på ett annat ställe.
Just det. Men då ska de begravas tillsammans som någon form av familjegrav på den här andra platsen.
Mm. Också där Elisabeths mamma och pappa är begravda.
Just det. Ja, men det var som sagt en otroligt vacker ceremoni och den var personlig och den var väldigt kraftfull i sin enkelhet. Och det var nog precis så som Philip själv ville ha det och önskade. Han gillade ju inte det här med att ha väsen omkring sig utan han gillade ju mer när det fick vara lite nedtonat. Och så blev det ju nu också naturligt med tanke på coronapandemin. Men intresset var ju stort. Bara 13,6 miljoner människor följde begravningen bara i Storbritannien. Och det tycker jag, det tydliggör någonstans prinsens popularitet.
Ja, verkligen.
Och kanske också förstärker lite de här orden som prins Philips son då, prins Andrew själv sa, att vi har förlorat en farfar för en hel nation. Och det ligger mycket i det.
Ja, men han var ju väldigt älskad, prins Philip. Och jag menar, i 73 år så stod han bredvid sin hustru, drottning Elisabeth. Och det var ju verkligen så att de var gifta tills döden skilde dem åt. Vilket par ändå.
Snacka om power couple. Men apropå då begravningen såklart så var ju då Harry närvarande och det leder oss ju in på veckans Harry och Meghan.
Ja, prins Harry han reste ju från USA till London för att vara med på sin farfars begravning. Och det var ju en stor snackis såklart, för att det här var ju första gången som familjen enades och samlades sedan Harry och Meghan lämnade Storbritannien i början av 2020. Och brittiska tabloider har ju varit fulla med artiklar inför den här begravningen och man har ju självklart varit fokus på prins Philip, men det här har också tagit en väldigt stor del av detta. Så det är inget konstigt att prata om. Jag vet att det var någon väldigt arg man som mejlade mig efter att jag skrivit en kolumn om prins Harry och William på begravningen. Och han tyckte att det ska man absolut inte prata om. Men jag menar att det här är också en viktig del. Det är ingen del av begravningen, men det är en viktig del att prata om. Därför att det fokus som är på Harry och Meghan, men även prins William nu, det är lite grann avgörande för hur man ser på kungafamiljen idag.
Ja, jag håller med dig, Jenny. Och dessutom, liksom, det här har ju varit en snackis i liksom, över ett års tid. Och sen var det såklart sorgligt att det skulle till den här typen av tillfälle för att bröderna och familjen skulle ses igen. Det är ju en sorg i sig. Och jag menar, farfar Philip har ju varit ett jättestort stöd för både Harry och hans bror William under hela deras uppväxt. Och när Diana begravdes 1997 så gick ju Philip in till William och lade flera gånger armen om honom. Och det sägs ju även att Philip liksom gick och pekade ut och pratade om olika landmärken under den här processionen för att William skulle kunna tänka på någonting annat än den här uppståndelsen och alla människor som följde begravningen. Alltså Philip har ju stått både Harry och William väldigt nära. Och,
alltså jag blir fortfarande så himla tagen och arg när jag tänker på att William och Harry tvingades gå efter sin mammas kista. Vad var de? Var de 12? Vad var de? 11 och 13? Vad var de? 15 och 12?
Alldeles för unga för att de utsättas för det. Och det där har ju såklart diskuterats i efterhand och det känns som att det inte skulle gå till så idag.
Nej, verkligen inte.
Men Harry fick ju... Förlåt.
Ja.
Men Harry reser ju som sagt då ensam från USA till London, för Meghan närvarade inte vid begravningen utan stannade kvar då, och det skedde ju på inrådan av hennes läkare, för Meghan väntar ju då parets andra barn, och hennes läkare ansåg att det var säkert att hon stannade hemma och inte utsatte kroppen för den här långa flygningen.
Det kan jag verkligen förstå. Alltså har man bara några månader kvar, så det köper jag helt och hållet. Men jag tänker också att på ett sätt kanske det var tur att hon var kvar hemma, för att hade hon befunnit sig vid begravningen också, då hade det blivit så mycket fokus på henne och Harry. Så ja, men tur i oturen. Alltså jag förstår att hon säkert gärna vill vara med och liksom hedra sin svärfarfar. Men kanske var det bra på alla sätt att det blev så här ändå.
Och där handlar det också mycket, jag tänker, premiärminister Boris Johnson. Han valde ju inte heller att närvara just för att han ville lämna plats för familjen. Och så var det även i Meghans fall. Hade hon närvarat hade någon av de andra gästerna inte kunnat göra det. Så att, det var nog klokt att stanna hemma i USA. Men Meghan ska då ha följt begravningsceremonin på tv. Och på plats så fanns ju en krans från henne och Harry som var placerad vid kistan tillsammans med ett handskrivet kort. Så att på så sätt närvarade ju ändå Meghan.
Ja, och det fina jag tycker jag också att efter ceremonin var klar och hela familjen samlades då utanför Sankt Georges kapell, då kunde man faktiskt se hur Harry och William pratade med varandra, och även Kate var ju delaktig i samtalet. Och det är såklart jättemånga som spekulerat i vad pratar de om, och alltså jag kan nästan svära på att efter en sån begravning, då pratar man nog bara om begravningen och prins Philip, helt klart.
Givetvis, och det är det som är så intressant. Som brittiska tabloider gick ju bananas kring den här händelsen när man såg bröderna prata med varandra. Det är ju då Kate, alltså Williams hustru, som tituleras som fredsmäklaren bröderna emellan i alla brittiska tidningar. Och även flera brittiska medier har ju anlitat läppläsare för att då urskilja vad bröderna sa till varandra efter begravningen. Och precis som du säger, Jenny, så sa de någonting i form av att det var en vacker ceremoni. Vad annat skulle de ha pratat om?
Ja, nej men verkligen. Och trots att Harrys farmor, då, drottning Elizabeth, fyllde 95 år några dagar efter begravningen, så var ändå Harry snabb att åka tillbaka till USA. Han stannade faktiskt inte för att fira drottning Elizabeths födelsedag. Och det har han ju också fått enormt mycket kritik över. Han flög tillbaka redan på måndagen. Och man har också sett honom promenera tillsammans med sin pappa då, prins Charles, på ägorna vid Windsor och haft ett samtal. Så det var väl bra. Men hade jag varit honom hade jag ändå stannat några dagar till och alltså, visat hela brittiska folket att men jag är här för min farmor.
Ja, precis. För hon behöver ju allt stöd hon kan få nu. Men man kan ju inte låta bli att undra hur stämningen är familjen emellan efter allt som har hänt. Och nu har de kanske då förenats i alltså familjen i den här sorgen av prins Philip, men man undrar ju vad status är. Om de är sams eller om det fortfarande råder lite så knak dem emellan.
Jag tror, alltså det här är min egen privata fundering kring det hela, men jag tror att om man sätter sig i ett tv-program med USAs största tv-stjärna, Oprah Winfrey, och anklagar kungafamiljen för rasism och känslokyla, jag tror inte man stryker sträckor över det hur lätt som helst. Det tror jag inte. Och sen ska man komma ihåg att det fortgår ju faktiskt en utredning också vid Buckingham Palace kring den mobbing som Meghan påstås då ha utsatt anställda för. Så det här är ju inte över på något sätt. Men jag hoppas ju ändå, precis som du säger Sara, att i sorg kan man försonas. Och jag tyckte ändå det var fint att se Harry och alla i familj, eller William och Kate är i alla fall sällskapen med honom tillbaka till Windsor, och man såg att de liksom snickesnackade och att man kan hitta tillbaka på något sätt.
Men man känner ju så mycket extra tycker jag för just William och Harry, med att de har stått varandra så himla nära hela livet och också gått igenom så mycket tillsammans. Det känns så sorgligt att det ska finnas en spricka dem emellan.
Ja, men verkligen. Men om vi fokuserar på drottning Elizabeth och hennes födelsedag. Hon fyllde ju som sagt 95 år den 21 april. Och vanligtvis så firas ju drottningen med ett privat firande på födelsedagen. Man skjuter salut i centrala London och i Hyde Park och i Windsor och The Tower of London. Men precis som förra året så har då drottningen valt att ställa in den här saluten. Och det är ju med hänsyn till pandemin och hon tycker väl inte det känns lämpligt att skjuta kanoner helt enkelt.
Nej.
Hon sörjer ju fortfarande prins Philip.
Ja, exakt. Men troligtvis så kanske Elisabeth då träffade den närmsta familjen på födelsedagen för en något lite mindre privat, kanske en lunch på Windsor eller något liknande.
Mm.
För vi vet ju det att drottningens officiella födelsedag, den firas ju alltid andra lördagen i juni. Och det är ju den här traditionen som sträcker sig mer än 280 år tillbaka i tiden. Då George den andra föddes i november. Allt som oftast grått och regnigt i Storbritannien, och han införde då traditionen att den sittande monarken ska firas med så angenämt väder som möjligt. Och det var väl klokt då att flytta det till sommaren.
Eller hur?
Ja. Ja, och Chopping the Colour är ju en riktig folkfest, och det är en väldigt mäktig parad, och ja, men hela kungafamiljen samlas ju då och åker kortege med häst och vagn genom Londons gator för att sedan samlas på balkongen på Buckingham Palace för att vinka till folket och ta del av den här flyguppvisningen. Och även det har ju faktiskt hovet meddelat att det blir inställt i år på grund av pandemin. Så det är 2 år av inställda firanden för såväl vanliga människor som kungligheter.
Ja, men den som väntar på något gott. 2 år av inställda födelsedagsfiranden och coronarestriktioner. Jo, det har vi ju upplevt. Men nästa år så räknar man med att få fira dubbelt. För år 2022, då har ju drottningen suttit 70 år på tronen, och det ska firas.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
En fest i 4 dagar med pompa och ståt och underhållning av yppersta klass har det utlovats. Och en extra helgdag kommer även göra en del av firandet för världens längst sittande monark och även Storbritanniens äldsta monark.
Mm, just det.
Det blir ett platinajubileum som faktiskt går till historien.
Det ser vi fram emot. Man måste få lite firanden att se fram emot i dessa tider.
Mm. Prins Andrew däremot har kanske inte så mycket att se fram emot. Vi har ju varit lite kritiska mot honom, minst sagt, efter den här skandalen och samröret han hade med Jeffrey Epstein. Epstein som ju dömdes och för sexualbrott, pedofili. Han har ju våldtagit unga flickor. Och prins Andrew blev ju indragen i den där sörjan därför att de är goda vänner. Och han satt ju också i en bedrövlig intervju i BBC och ljög.
Det gjorde han.
Och svettades.
Det gjorde han också, fast han säger att han inte kan det. Så att det var lite konstigt. Men det som har skett nu, det är ju att ett stort säkerhetsbedrag utlöstes hemma hos Prince Andrew efter att en kvinna lyckas lura sig in vid hans bostad. Den här kvinnan då, hon ska ha varit så här propert uppklädd och hävdade då till vakterna att hon hade ett planerat lunchmöte med Prince Andrew och släpptes då in. Och hon var även så tuff, eller fräck kan man väl säga, att hon krävde att säkerhetsvakten skulle betala hennes taxi som hon då tagit till den här platsen eftersom att hon sa sig då vara nära vän till Andrew. Så hon var lite påhittig, måste man ju säga.
Men jag blev imponerad att hon kan pull off en sån lögn.
Stål-lady,
ja,
måste man säga.
Hon kanske hade någon sån här pokerface, men prins Andrew, han var hemma faktiskt. Den här kvinnan promenerade runt i hans trädgård i över 20 minuter. Och sen lyckades hon ta sig in i lobbyn via Royal Lodge efter att då ha frågat en anställd var prins Andrew befinner sig. Och jag menar, Lis kallades till platsen och de tog den här kvinnan. Hon fanns ju kvar.
Ja.
Och då förstår man ju galenskapen, för hon hävdade ju då att hon hade förlovat sig med prinsen och hon presenterade sig själv som Irene Windsor.
Ja, det var ju fyndigt.
Ja, och galet.
Och i kvinnans handväska då så återfanns en karta över området kring prins Andrews hus och prinsens bostad samt någon form av så här självförsvarsverktyg med spetsiga kanter.
Vadå, i hennes väska?
Ja, precis.
Men gud.
Och hon hade även flera kartor över andra kungliga residens, bland annat då Buckingham Palace. Så jag vet inte riktigt vad hon hade i åtanke, den här 44-åriga kvinnan som då arresterades på platsen och fördes till Mental Health Act. Och kvinnan ska också då sägas att hon hade rest från Spanien samma dag som prins Philip begravdes och ska då tydligen under en lång tid ha planerat det här inbrottet hos Andrew.
Och det är ju fruktansvärt.
Ja, och vad hade hänt om det hon hade lyckats kommit längre än vad hon gjorde? Hon lyckades ändå ta sig igenom, kan man säga, 2 säkerhetsslussar. Och den här incidenten väcker ju såklart frågan kring Andrews och övriga kungligheters säkerhet. Och det är en fråga som även har diskuterats gällande Harry och Meghan, och någonting som Meghan själv tog upp i den här omtalade intervjun hos Oprah.
Ja, just det, att de blev av, eller vad hon ansåg då, att de blev av med säkerheten.
Precis.
När det själva verket handlar om att säkerhet kan de ha, men de får betala själva. Men hur som helst, det är ju hemskt när sådana här saker händer, och är man då så slipad att man kan komma så nära en kunglighet, då har man lite problem med säkerheten, helt klart.
Mm.
Och jag tänker på prins Andrews döttrar Beatrice och Eugenie. Där drog man ju in den här skattebetalda säkerheten. Drottningen tog ju det beslutet. De har ju såklart råd att betala säkerhet själva, men man ska också komma ihåg att det är enormt dyrt. Alltså det är ju, vi pratar miljoner per år, om till exempel Eugenie och hennes familj skulle ha säkerhet, eller prins Harry och Meghan, så att säga.
Ja, uppenbarligen så Andrew har ju en viss säkerhet, och den här kvinnan lyckades ju ta sig förbi den här vakten. Mm. Så att ja, det här väcker ramaskri i Storbritannien, och det var ju tur att det gick så bra som det gjorde trots allt.
Verkligen. Sara, vi ska gå över till Sverige, för vi har någonting jättetrevligt att prata om.
Ja, men härlig vibe på det här.
Ja, det är nämligen så här att kungens syster, prinsessan Birgitta, jag tror ni alla vet vem hon är. Hon är väldigt så här, rivig, rak och med skön humor. Och det är hon som bor på Mallorca. Hon är inte hemma i Sverige så mycket. Men i somras var hon faktiskt hemma och bodde på Stenhammar med kungen och drottningen ett tag. Men hur som helst. För nu har prinsessa Birgitta låtit sig intervjuas i samband med SVTs dokumentär Tumba, en släktsaga. Och den är i två delar och handlar då om Sven Tumba. Och ni vet väl kanske vad alla vad han är för någon. Men han är ju en superstar, kan man säga. Inom ishockey framförallt, men fotboll och golf också. Och var en nationalidol med en sån här fantastisk karisma som men verkligen så här fick publiken att smälta, och han var väldigt, han kunde verkligen ta folk, han var väldigt charmerande. Och en av de som föll för hans charm, det var prinsessan Birgitta, och de blev ju dåtidens mest omskrivna par, verkligen.
Ja, och det är en väldigt så här avslappnad och glad prinsessan Birgitta som berättar liksom flera detaljer som vi aldrig hört tidigare. Dels om ungdomsromansen med liksom en av Sveriges största idrottsmän genom tiderna, men också lite grann om liksom uppväxten på Haga slott som hon hade då tillsammans med sina tre systrar, de så kallade Hagasessorna, Kristina, Margareta och Desiree, samt lillprinsen Carl Gustav. Vi kan väl lyssna lite på hur hon själv beskriver uppväxten på Haga.
Vi var ju väldigt isolerade och ja, det var som det var, men när man inte känner någonting annat eller vet om någonting annat så märker man det inte. Vi var lyckliga och glada och allt var underbart, men vi var inspärrade liksom. Fick inte göra någonting. Men det var ju bara att göra som man blev tillsagd, det var ju så. När vi blev äldre, tonåringar och så, när man ville ut och ha lite trevligt med vänner och så vidare, det fick vi inte naturligtvis. Som alla våra vänner fick ut och promenera på söndagar och lördagar med sina vänner och kanske en vän till och med. Men det fick inte vi, utan det var bara att vara hemma och vänta tills mamma sa, nu går vi ut och promenerar. Då fick vi ställa upp oss i korridoren och vänta. Och så var det så.
Och det här är ju lite så som man faktiskt har läst om det innan. Det finns en helt fantastisk bok som Nanne Björnberg, kungens barnflicka eller barnsköterska, skrev. Det är just det här att de var ju väldigt isolerade på Haga slott. De var lyckliga och glada, hade en fin uppväxt, men de träffade inte så mycket annat folk helt enkelt.
Nej, hon säger det själv. Man gjorde det man blev tillsagd att göra. Men det är svårt att ha den här spontana ungdomen som alla andra hade såklart, och deras vänner. Men Sven och Birgitta, de var ju verkligen ett osannolikt par i allas ögon. Och ändå så lyckades liksom deras vägar korsas när Birgitta, hon liksom övertalade hovet om att få påbörja en gymnastikdirektörsutbildning. Och hon säger det i intervjun att där blev hon för första gången behandlad som en helt vanlig person och inte en prinsessa. Och hon berättar också att hur hon blev kallad för Tuss och att det inte var någon som helst skillnad på henne eller de andra som fanns där. Och det tyckte hon var en väldig befrielse. Det var liksom första gången i hennes liv där hon upplevde det.
Det kan man ju förstå. Och det var under den här utbildningen då som Birgitta, som var 19 år då, träffade kärleken Tumba som var 25. Men han gick andra året här för mig. Och de delade ju det här intresset för idrott och sport, och de hade lite samma typ av humor, och ja, men de var verkligen dåtidens mest otippade par. De var ju båda två kungligheter kan man säga, fast på olika sätt.
Ja, och Tumba blev ju på ett sätt liksom en levande symbol för Birgittas så här nyvunna frihet utanför slottets väggar. Och Birgitta beskriver det själv i intervjun. Vi kan ju lyssna lite på hur det lät.
Är man kär så är man kär och tycker det är roligt, och sen tänker man inte på vad de andra säger, eller det är lite så. Sen hade han humor, vilket jag gillar, och folk säger att jag också har en himla humor, så att det passade ihop helt enkelt.
Han är lite galen.
Ja, totalt, det är jag med. Så det var, passade alltihopa tyvärr, eller tack och lov. Men det, vi höll bara ihop ett år liksom sådär.
Men Birgitta, hon berättade ju hur hon började smyga ut från slottet och fick hoppa in i Tumbas amerikanare. Och det, är man 19 år, det är väl säkert jättekult, tänker jag. Och Tumba, han gav henne kodnamnet Sonja för att då liksom inte någon skulle misstänka att de var ett par. Men alltså deras romans, när den väl upptäcktes, den bevakades av press från hela Europa.
Ja, och därför fick ju paret också då ses och träffas i olika lånade bostäder liksom, för att vilseleda pressen. Och Birgitta berättar själv om en kväll när de åt middag tillsammans och en kvällstidning ringde på dörren. Då fick Birgitta snabbt tänka om och hitta ett bra gömställe. Och ni kan lyssna på var det var någonstans.
Då var jag tvungen att gå och gömma mig i en garderob. Ja, men det var ju inte så farligt. Jag satt väl 10 minuter så var det över. Så. Det var bra med det. Jag vet inte vad de snackade om, men i alla fall, det stämmer. Ja, ja.
Såklart, det väcker uppmärksamhet över hela Europa då. Och då kan man undra, hur reagerade hovet på det här? Men i dokumentären då så berättar Birgitta att hon hörde aldrig något från dem eller från familjen. Det nådde aldrig henne i alla fall. Men det är klart att det pratades bakom hennes rygg, såklart.
Det kan man ju tänka sig. Men det som också är en lite rolig detalj är att samtidigt som prinsessan var liksom upp över öronen förälskad i den här mannen då, så började också en annan familjemedlem i kungahuset att få upp ögonen för denna idrottsfantast. Och det är ju då Birgittas lillebror, lillprinsen Carl Gustav. Han deltar ju gärna på läktaren när Tumba spelar, och det dröjer inte länge innan liksom lillprinsen får privatlektioner i ishockey av Tumba själv.
Härligt. Mm. Men trots den här sprudlande romansen då, så visste ju Birgitta att nej, men Tumba kunde inte bli prins. Deras romans varade bara ett år, för sen gick ju Tumba ur skolan liksom. Och, men han hade faktiskt lite storslagna planer gällande Kungliga slottets borggård. Så här sa han.
Tänkte ni någon gång att det kunde bli en fortsättning?
Nej, det tror jag inte. För jag visste hur det bara fungerar inte. Nej, det tror jag inte.
Tumba som prins?
Nej, jag tror inte det hade varit så lyckat. Men han hade kanske önskat det, för han ville ju spola borggården som ishockeyrink där. Men det var ju bara hans idé, han skojade om det. Men nej.
Ja, men det hade ju varit något väldigt flott ishockeyrink, tänker jag. Att spola hela borggården, stor framförallt.
Ja, åren gick och både Tumba och Birgitta, de träffade ju nya kärlekar i livet. Men sen hände någonting hösten 2011, för Birgitta får en känsla av att hon måste ringa till Tumba, till sin goda vän, och det gjorde hon.
Jag hade en konstig känsla att jag var tvungen att ringa till honom, och jag visste att han låg på sjukhus och att han var väldigt dålig och så vidare. Men jag ringde och fick tag på honom, och han svarade med en svag röst, och det var inte mycket vi pratade med. Jag sa, jag vill bara hälsa och säga att jag tänker på det. Och så la jag mer eller mindre på luren, och nästa dag så dog han faktiskt. Så det var ju, det hade jag en känsla av liksom, att jag måste säga hej.
Vad tycker du om den här intervjun, Sara?
Jag tycker att hela den här dokumentären, och jag har fått tagit del av båda två delarna, jag tycker den är väldigt, det är en väldigt fin dokumentär. Och jag tycker det är så härligt att vi får träffa prinsessan Birgitta, som vi inte ser eller hör särskilt ofta. Och hon känns verkligen som sig själv. Hon är så där som du säger, Jenny. Hon är rapp, hon är skön, och hon känns väldigt spontan och glad. Och jag tycker det är fint att få ta del av såna här detaljer som vi aldrig har hört tidigare.
Ja, men jag håller med, och jag blir också så här förvånad över hur, ja, men det är verkligen en välgjord dokumentär. Det här är min mammas generation, kan man säga. Kanske de som är lite äldre än min mamma också. Och jag har liksom ingen speciell relation till Sven Tumba på något sätt. Det är klart jag har hört hans namn och man vet lite grann sådär. Men för min mammas generation till exempel, så var ju han en enorm kändis, verkligen. Och jag tycker att man får så himla bra känsla av den här dokumentären. Så se den. Den går på SVT. Den har premiär
Idag när vi spelar in.
Ja, precis. Idag när vi spelar in. Mm. Så, ja men, missa inte den.
Missa inte den, nej.
Det är spännande.
Och prinsessan Birgittas gudsons son, alltså prins Carl Philips son, prins Alexander, fyllde ju tidigare i veckan 5 år. Och i samband med hans födelsedag så publicerade prinsparet 2 nytagna bilder på prinsen på deras Instagramkonto. Och skrev att idag firar vi vår skärmiga, nyfikna och busiga 5-åring. Och det var ju kul att se nya bilder på Alexander, han är blivit så stor nu.
Ja, det går så fort. Han såg verkligen busig ut.
Ja, det gjorde han.
Kan vi gissa att det är Carl Philip eller kanske Sofia som tagit bilden själv?
Ja, men det är det jag tycker är så härligt när vi får ta del av bilder så här på Instagram, att de är ofta tagna med kanske en mobilkamera i hemmiljö. Mm. Så det blir lite så här spontant och härligt.
Men det är ju många kungligheter som fyller år nu på våren, och nästa vecka, den 30 april, då fyller ju vår svenska kung 75 år. Och i vanliga fall då skulle det firats med lite extra pomp och ståt, men på grund av corona så blir det inte så. Och pandemin gör ju då att man tvingas ställa in det stora firandet på Borggården på Kungliga slottet. Och vanligtvis så samlas ju hundratals människor för att gratulera kungen med blommor och hälsningar, om man lyssnar liksom på den här musikuppvaktningen. Men kungen behöver inte fira ensam, för istället så håller man en mindre mottagning på Kungliga slottet, och då är det för en utvald skara. Talmannen, statsministern, riksmarskalken, och så är det representanter för landshövdingarna och för regionerna istället.
Okej, ja, då blir det i alla fall lite mer än förra året, kan man ju konstatera.
Mm. Och sen skjuter man salut då såklart 12:00.
Just det. Och sen så på eftermiddagen så blir det en mindre mottagning för representanter för Försvarsmakten. Och sen på kvällen så hålls en privat middag med familjen. Så lite uppvaktad blir kungen allt på sin 75-årsdag.
Ja, men absolut. Och faktum är, och det här är ett viktigt meddelande till alla som lyssnar, i samband med att kungen nu fyller år, och det ska vi prata om nästa vecka såklart i nästa podd. Men från och med nästa vecka så kommer podden att vara en del av Aftonbladet Plus. Och Plus är liksom ett enormt bibliotek av massor med härlig läsning, lyssning och tv. Men det är som en premiumavdelning, så att då är podden inlåst med vartannat avsnitt. Alltså inte varje avsnitt, men vartannat avsnitt. Och jag lovar er att alla ni som vill fortsätta lyssna på alla avsnitt, ni ska ju få ett riktigt bra erbjudande om detta, ett bra pris, om ni skulle vilja ha ett plusabonnemang. Och det kommer ni märka i nästa vecka. Men som sagt, vartannat avsnitt är fritt för alla. Så att det är inte så att vi vill utesluta någon eller låser in alla avsnitt, utan vi vill fortfarande ha den här fina kontakten med alla er lyssnare. Och vi vet att ni är rekordmånga som lyssnar. Och det är ju lite så här mediernas stora dilemma, att hur ska man kunna överleva? För mediebranschen just nu är oerhört tuff, och många tidningar tvingas lägga ner och många tidningar köps upp av liksom större bolag och sådär. Och då är ju det här att man börjar låsa in material en del av det. Så det är det som är anledningen till att man låser in. Men jag hoppas ni alla är kvar och lyssnar.
Det hoppas jag med, och det är så kul, alla ni som lyssnar, ni är så engagerade och ni blir bara fler och fler, och vi älskar när ni skickar in lyssnarfrågor eller varför inte en egen liten historia som vi också nu på senaste har fått tagit del av, och det skickar ni då in till kungligt@aftonbladet.se.
Mm. Vi har fått en fråga här ifrån Jenny Kalin. Hon skriver: hej, jag gillar verkligen er podd, jag hittade den för någon vecka sedan och har plöjt alla avsnitt. Woo!
Det är ja, verkligen. Det börjar finnas några stycken nu.
Ja, och hon frågar så här: jag undrar om kungahusen kan låna tiaror av varandra, till exempel till Nobelmiddagen, om de har en klänning och tänker, åh, så fint det skulle vara med den eller den tiaran. Glad påsk. Och hon skickar innan påsk. Ja, fint. Yes. Vi ligger efter. Ja.
Vi ligger efter med lyssnarfrågorna.
Men det är alltså om kungahusen kan låna tiaror av varandra.
Ja, kungahusen, alltså olika länderna emellan.
Ja, det verkar så.
Det tror jag dock dessvärre är svårare, att de ska låna diadem av varandra, i och med att de här diademen, när kungafamiljen ofta ses med diadem, så lånas ju de här ur den Bernadotteska familjestiftelsen. Och det var ju drottning Victoria som instiftade den efter att allt för många smycken lämnat svenska kungahuset då via giftermål. Många av svenska smyckena återfinns ju idag i både Norge och i Danmark till exempel. Och när det kommer till att låna den här samlingen så pratar kungligheterna här i Sverige alltid ihop sig om vad de så här tänkt att bära för kläder och vad som kan passa därtill. Och vid ett lån så skrivs liksom det här lånet upp för att sedan kvitteras ut när de lånar tillbaka smyckena. Så att det är ju, det här sker med väldig säkerhet, även om det är kungligheterna själva som lånar diademen. Jag har aldrig hört att man lånar ut dem länder emellan. Har du gjort det, Jenny?
Nej, men det här är ovärdeliga smycken och diadem. Om man skulle börja skicka diademen mellan länderna, det skulle inte ens gå att försäkra dem på det viset. Så att, nej, det gör man inte.
Nej. Men sen finns det också till exempel när man lånar diadem, så finns det vissa diadem som då är förbehållna åt drottning Silvia, så som det brasilianska diademet Leuchtenbergska garnityret. Där är liksom drottning Silvia som är ämnad för att bära dem.
Så där får inte prinsessorna bära dem helt enkelt?
Nej, jag tänker på det som kronprinsessan Victoria sa i den här dokumentären hos SVT om kungliga smycken. Jag tror inte det är så att hon inte får, men som hon själv sa, det är inte för mig. Ännu.
Inte än.
Nej.
Ja.
Utan det är, man tänker att de där pambesmyckena, de ska bäras av en drottning. Och så är det ju. Och så har det också sett ut historiskt sett. Men sen finns det också vissa smycken som man då titulerar som privata smycken. Och det är ju då just kungafamiljens privata ägor. Och de utgör inte en del av den här Bernadotteska familjestiftelsen. Så det är lite olika beroende på vilka smycken man pratar om.
Mm. Bra svar. Men glöm inte, kära lyssnare, att följa oss på sociala medier, för där uppdaterar vi varje dag. Sara, vart finns du?
royalistan.se, och var hittar man dig, Jenny?
Främst på Instagram, och där heter jag Kungligt med Jenny.
Ja, följ oss där, och glöm heller inte att prenumerera på podcasten. Det gör ni genom att trycka på prenumerera-knappen, så missar ni inget avsnitt.
Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.